Genom att samla in så många uppgifter som möjligt under grävningarna så kan man räkna ut hur samhället man gräver i har fungerat. På Björkö kommer man att ta hjälp av datateknik för att hantera all information.
Arkeologins karaktär bygger på data, ofta disparata data, mycket grejer som ska hållas redas på. Det gör att det är inte speciellt märkvärdigt att överföra detta sen till riktig datateknik, att digitalisera saker och ting, att registrera fynd enligt principer som man egentligen har hållit på med sedan 1800-talet. Och det vi försöker göra då här i Birka, det är att skapa ett praktiskt verktyg för arkeologerna på fältet, att de ska kunna vara klara med all registrering av alla fynd, de ska vara klara med alla inmätningar och grejer, och de ska ha ett bildmaterial digitalt klart för användning sen när man är färdig med grävningen. Så att när man är klar på hösten, då ska man kunna sätta sig ner och analysera sitt material och utföra det vetenskapliga arbetet. Någonting som då har, vad gäller den första Birkagräven, tagit 100 år att komma fram till. Idag kanske man då ska kunna redan samma dag börja analysera vad man gjort under dagen, planera nästa dags grävningar utifrån det resultat man har fått.
Det datasystem som kommer att användas på Björkö är en utveckling av det som används vid uppmätning på byggarbetsplatser. Med ett glasprisma som reflekterar en laserstråle kan man idag med en fantastisk precision mäta in platsen för ett fynd. Samtidigt använder man en streckkodsläsare för att pricka av märkningen på föremålet eller platsen. Båda instrumenten är kopplade till samma dator. Registreringen sköter man med en läspenna på specialutvecklade datamenyer samtidigt som området grävs. Här anger man fyndens olika egenskaper som färg, storlek och material. Det internationella intresset för Birkagrävningarna är mycket stort.
And then if you look in the ditch, you have the stones there that could together with that small cairn be part of the destroyed and
Inför grävstarten samlades några av Europas främsta arkeologer i Stockholm för att bidra med synpunkter.
Soil in it, where has this soil disappeared indeed?
Fra min synsvinkel vil jeg sige, at det er meget spændende, hvornår pladsen Birka etableres, og hvilken karakter pladsen har fra starten. Er det engang i 700-tallet, og er det fra starten en planlagt handelsplads, hvor man på forhånd har inddelt området i en række gader og parceller, eller er det noget, der går frem ganske langsomt fra en almindelig handelsplads, og så lige pludselig får en større struktur. Så derfor synes jeg, det mest spændende må være, at den store flade udgravning kan give et indtryk af strukturen på pladsen, hvorledes man har organiseret sig.
But what Birka has always lacked in the last 20 years is an excavation of some house plots and some buildings so that we can measure it alongside the results from Hedeby in Jutland, from the Danish sites and from the work that's been going on in the British Isles in Ireland. Excavations in Dublin by my colleague Pat Wallace and my excavations in York have done for the first time for those sites what we hope is going to happen here in Birka. They've given us a sort of benchmark. They've provided a basic level of knowledge, and that's what we really need to get from the new excavations here in Birka.
För vad vi gör idag när vi talar om Birka i hela den här internationella statsforskningen, det är att vi kör runt med samma faktamaterial hela tiden. Mm. Och vi behöver ett nytt och färskare material som inte är 100 år gammalt.
Om några år kommer vi att veta betydligt mera om hur Birka såg ut och hur invånarna levde. I takt med att utgrävningarna tar form har också önskemål kommit om att bygga en permanent vikingautställning på Björkö. Ute i Europa finns flera exempel på hur man presenterar historiska boplatser i den miljö där de en gång låg. York i England var en gång platsen för vikingastaden Jorvik. Här byggde man för några år sedan ett uppmärksammat underjordiskt vikingamuseum.
In York between 1976 and 1981 we did the first large scale excavation of the Viking town, and we were very lucky. We found very well preserved buildings on four separate house plots. These were wooden buildings preserved by wet soil, standing up to 1.8 meters tall. So quite remarkable structures. And it was an excavation which many people came and watched as it was going on. And they often said to us, why can't you just leave these remains here for us to see and for people to see in the future, instead of building a new shopping complex on top? And we said, well, we can't just leave them here because the rain and the snow and the ice and the sun will destroy it. But we suddenly realized that what we could do was to put them back underneath the new buildings. So that's what we plan to do. And we've built something called the Jorvik Viking Center. And you go down beneath the new shops and you find yourself in a recreation of part of this 10th century city. This has been enormously interesting and educational. We get large numbers of visitors, many hundreds of thousands every year. And it seems to have been a great success in telling people about the Viking past.
I Lejre i Danmark har man rekonstruerat en järnåldersby som grävs fram. Och här i Lejre har man till och med återupprättat den gamla offerplatsen. Det finns många olika möjligheter att i framtiden presentera en av vårt lands rikaste fornlämningar på ort och ställe. Kanske bygger vi upp en del av stan på Björkus strand. Vad kan vi vänta oss av grävningarna i sommar?
Och det blev väl 1900-talets stora grävning, men det är ju en ganska liten grävning ändå. Det är ju bara ett litet avsnitt av Svarta jorden som vi kan gräva. Men det är första gången som vi systematiskt i vår tid gräver. Sen kan man komma i framtiden och gräva andra delar av Björkö. Men genom att gräva nu så tror vi att det kan bli ännu roligare att komma till Björkö. Man kan få ut mer av det. Både nu under grävningstiden men också efteråt. Bearbetningen av materialet kommer ge nya aspekter på Björkö. Det blir också nya frågeställningar som arkeologer kan ta upp och fortsätta.
De svar man kommer att få är snarast på frågor av social och ekonomisk karaktär. Alltså vilken typ av människor var det som bodde där? Vad sysslade de med? Vilken materiell standard hade de? Däremot så tror jag att man kommer att ha svårt att få svar på renodlat historiska frågor. Alltså typen, var detta Birka? Fanns det en kung här? Fanns det en kunglig foder på platsen och sådana saker? För att det är ju inte den typen av källmaterial som man hittar i en arkeologisk utgrävning.
Får jag fråga, vet du verkligen att det är Birka du gräver i?
Ja, det tror jag faktiskt att vi kan säga det. Både det arkeologiska och det topografiskt historiska källmaterialet är tämligen entydigt om var man ska leta efter en plats av den här arten.
Men hur ser du på då de här olika försöken och förslagen att förlägga Birka någon annanstans? De är ju rätt många nu.
De är rätt många, men då har man väldigt svårt. Det är nästan skrattretande att se hur man försöker bortförklara den här lokalen som är den enda som har kulturlager och gravar som täcker en befolkning av stadskaraktär.
Det som idag är ett av Stockholms främsta utblicksmål kommer från och med sommar också att vara platsen för den mest omfattande arkeologiska utgrävningen i vårt land. Vikingatiden är den epok i vårt förflutna som är mest omspunnen av vilda myter och sagor. Vad utgrävningarna på Björkö kommer att leda till, det kan ingen säga idag. Det enda vi säkert vet det är att om några år så kommer vi att känna till betydligt mer om livet på Rödorms tid och om den stad i Mälaren som kallades Birka.
Maktsäten i Mälaren. Om den politiska utvecklingen kring år 1000 i Sigtuna och Birka. Då handlade det om vad Sigtuna och Birka en gång betydde för sin omvärld.
Och vad vi ska prata om idag är de maktpolitiska förändringar som skedde under slutet av 900-talet. Just när Birka upphörde att existera som viktig centralort och staden Sigtuna bildades. Docent Björn Ambrosiani leder de för året nystartade utgrävningarna av Birka på Björkö i Mälaren. Sten Tersch, chef för museet i Sigtuna, har under 2 år lett de nyligen avslutade utgrävningarna i Sigtuna. Då, liksom idag, så menar arkeologerna med Sten Tersch att Sigtuna är den första stad man kan prata om i egentlig mening i Sverige. Men Björn Ambrosiani menar tvärt emot att första stadsbildningen kom redan med Birka, några 100 år tidigare. Vi börjar med att återknyta bekantskapen med utgrävningarna i Sigtuna och det analysarbete som nu tagit sin början. Sten Tersch och jag har satt oss i Sankt Gertruds kyrka, det vill säga där kyrkan en gång stod på 1000-talet i centrala Sigtuna. Den grundades precis i brytningstiden mellan vikingatid och medeltid, mellan hedendom och kristendom. Och vad säger du nu, Sten Tersch, om Sigtunas betydelse som stad? Var Sigtuna verkligen Sveriges första riktiga stad?
Om man med stad menar en tätort där det bor permanent bor en stor mängd människor och att det i den tätorten finns specialiserade yrkesaktiviteter som olika former av hantverkare, så kan man säga att Birka också är en stad. Men om man med stad menar ungefär det som vi tänker på idag, en plats med en välutvecklad handel där vi har borgare, vi har en rådsturett och så vidare, så uppkommer inte städer i Sverige förrän i början av 1200-talet. Sigtuna kan man då säga utgör en slags mellanform mellan då de vikingatida tätorterna och den stadsbildning som sker i Sverige på 1200-talet. Det intressanta är ju att vi idag har fört Birka och Sigtuna närmare varandra genom att vi genom en tidigare datering av Sigtuna nu kan utjämna det glapp som har funnits mellan Birka och Sigtuna tidigare som man har trott.
Och det är alltså en skillnad ändå, säger du då, mellan Birka och Sigtuna. På vilket sätt då?
För min personliga del så tror jag inte det finns någon direkt kontinuitet mellan Birka och Sigtuna. I den meningen att människorna i Birka packar sina saker, flyttar till Sigtuna och bosätter sig där. Utan jag tror man måste se det i ett mycket vidare perspektiv av ett händelseförlopp som omfattar hela Östersjöområdet. För det här är en tid när de första staterna bildas i Östersjöområdet. Och också det är ju kristna stater det är frågan om, där kristendomen är också en förutsättning för uppkomsten av stater. Och kungar då som behärskar stater.
Är det inte så att man tidigare har sett Sigtuna som någon typ av handelscentrum och Birka som handelscentrum innan Sigtuna?
Det är alldeles riktigt, och man har då sett en utvecklingslinje, en kontinuerlig utvecklingslinje från Helgö till Birka till Sigtuna till Stockholm, där den ena av orten har avlöst varandra utan att det har hänt så mycket egentligen. De har haft samma funktion där handeln då har varit förutsättningen för uppkomsten av de här orterna. Vi tror inte att handeln är förutsättningen för Sigtunas uppkomst, utan det ligger helt andra orsaker bakom Sigtunas uppkomst.
Vad då för orsaker?
Vi tror att de orsakerna är mera av maktpolitisk art. Att det har funnits ett intresse att från den här platsen, att ha den som bas för att knyta allianser med de stormän som finns i det här området.
Men fanns det då ingen handel i Sigtuna alls på det sättet under slutet av 900-talet och 1000-talet?
Självklart så har människorna här varit tvungna att inta sin dagliga föda. Och vi ser att den här staden är långt mer specialiserad än den högmedeltida staden. Så därför har man ju då varit beroende av de gårdar och byar som har funnits runt om staden för att få den dagliga födan. Ja, man kan diskutera om det här utbytet har skett under tvång från den överhet som fanns här i Sigtuna, eller om det har skett, om det varit ett milt tvång via skatter, eller om det har utövats med våld, eller om det då har varit en direkt handel. Jag tror inte att det har varit en direkt handel, möjligtvis någon form av byte mot de vackra ting som tillverkades här i Sigtuna.
Det här med Sigtuna som en sjöstad med handelsförbindelser på det viset via vattenvägen, det har ni inte funnit några bevis för?
Det intressanta är ju på de äldre rekonstruktioner som finns från där man har så att säga i tredimensionellt har ritat upp hur Sigtuna såg ut under tidig medeltid. Så har man då en huvudgata som går en bit från stranden och längs med parallellt med stranden, och som ett drevbensmönster då finns ett otal tvärgränder som leder ner till vattnet, kallade vattugränder. Och i änden på varje sån här vattugränd så finns det en brygga. Men det finns inga som helst arkeologiska belägg för dessa bryggor. Och när vi nu har kunnat gräva en större yta så ser vi vad de här tvärgränderna är för någonting. Det är tomtmark vi är inne på, och det är gårdsplaner. Men de är väldigt långsmala på grund av att tomterna är väldigt långsmala. Tomterna är inte mer än 8 meter breda. Och längs ena sidan av tomten så ligger det en rad med hus. Det kan vara 3-4 hus på varje tomt som ligger gavel mot gavel. Och längs den andra långsidan så är en 2-3 meter bred passage. Men det är alltså ingen tvärgränd. Och de tomter som vetter ner mot vattnet, de tvärgränderna leder inte ner till vattnet, utan de är fortfarande gårdsplaner. Vattnet på sitt sätt har varit ointressant.
Du sa ju att ni ville tidigare lägga grundningen av Sigtuna, staden Sigtuna. Varför det?
Vi har ju under utgrävningens gång fått en oerhörd massa fynd, och vi har då sett att det finns förhållandevis stort inslag av det som vi av fynd som vi vanligtvis brukar datera till 900-talet. Och bevaringsförhållandena i Sigtuna är tyvärr inte de allra bästa, men i de allra understa lagren så är även trävirke bevarat. Så att vi har kunnat med hjälp av dendrokronologi, det vill säga datering med hjälp av årsringarna på trävirket som har ingått i byggnader, har vi kunnat få en nästan exakt datering utav anläggningsfasen. Och den ligger då på 970-talet och sannolikt under det senare del. Så att de misstankar vi hade, de bekräftades då utav de här dateringarna som vi fick genom analysen utav årsringarna på byggnadstimret.
Det betyder också att det inte var Olof Eriksson Skötkonung som anlade staden i sånt fall?
Nej, det är alldeles riktigt. I så fall bör det ha varit hans far som heter Erik Segerkäll som grundlade staden. Den här staden har verkligen blivit anlagd. Här har någon verkligen stått och pekat ut att här ska staden ligga. Här ska, så här stora ska tomterna vara. Så att det är verkligen en anlagd stad.
Utgrävningarna av staden Sigtuna startade sommaren 1988. Utgrävningarna av Birka på Björkö startade i maj i år. Docent Björn Ambrosiani som leder utgrävningen av Birka tror att Birka var en handelsstad med central betydelse för trakten. Han tror också att Sigtuna var en handelsstad, men utan den centrala administrativa funktionen som Sten Ters menar att Sigtuna hade. Jag åkte båt sista biten ut till Björkö för att träffa Björn Ambrosiani och höra vad han ansåg om Sigtunas och Birkas politiska betydelse.
Ja, det beror på hur man tolkar stadsbegreppet. Jag tror att det ingår i en process som börjar mycket tidigare än vad den reglerade, privilegierade 1200-talsstaden har, kan. Det är en utbrytning ur det agrara samhället av vissa speciella funktioner, framförallt de ekonomiska funktionerna kring hantverk och handel. Administrationen däremot och den politiska makten tror jag knappast har legat i de här städerna förrän man kommer in i 1200-talet då man får de kungliga borgarna i städerna, typ Stockholms slott, Nyköpings hus, Västerås slott och så vidare. Där sker en omläggning. Fram till den tiden är det kungsgårdarna som bär den politiska och administrativa makten över omlandet, medan staden är en del av kungsgårdsfunktionen och sköter den ekonomiska delen.
Men att Sigtuna då har en väldigt central betydelse politiskt i Mälaren, det vill jag alltså inte gå med på.
Jo, det får det i väldigt stor utsträckning ur den synpunkten att biskoparna och missionärerna söker sig till tätorter av det här slaget. Och Sigtuna blev redan på 1060-talet säte för en biskop. Och därigenom så får kyrkan en central administrativ punkt på ett annat sätt än vad Birka någonsin blev.
Så att kyrkan hade den politiska makten, menar du, Sigtuna, medan kungsgårdarna hade den folkliga politiska makten?
Ja, närmast.
Och var låg tyngdpunkten där då kring år 1000?
Ja, den ligger på kungsgårdarna. Alsnöhus här intill Gamla Uppsala, som ju då var den stora kungsgården uppenbarligen. Fornsigtuna och många andra av de här husbyarna och kända tidiga kungsgårdarna.
Om man då tittar på skillnaden och likheten mellan Birka och Sigtuna, så vad jag förstår så anser du att det finns en ganska tät kontakt och förbindelse rent historiskt mellan Birka och Sigtuna. På vilket sätt då?
Ja, jag tror att mycket av omläggningen från ett Birka till ett Sigtuna ligger i en kommunikationsteknisk fråga. De lite större fartygen, både av vikingaskeppstyp och av den nordsjötyp som kallas för kog, inträffar i 900-talet. Och de båtarna kan man inte dra över land. Och det måste man göra för att komma upp till Birka. När båtarna blir för stora så måste man gå runt Södertörn och då ligger Birka fel. Det där tycks ha skett någonstans i slutet av 900-talet. Och jag tycker att man kan precisera övergången ganska väl nu. De silverskatter som är påträffade i Birka har slutmynt omkring 962-63. 980-talets mynt finns inte. I Sigtuna har kvarteret trädgårdsmästaren nu givit dendrokronologisk datering till 981, och då vet vi att det finns ett äldre skikt av hus där. Det är väldigt nära varandra i tid. Om det sen är en total överflyttning eller om det är en gradvis nedgång på det ena och motsvarande uppgång på det andra, det är väldigt svårt att säga. Att Sigtuna uppenbart är en anlagd stad, det kan vi nog konstatera. Det spännande här blir, kommer Birka 200 år tidigare att vara en anlagd stad eller inte? Det blir det stora frågetecknet.
Både Birka och Sigtuna var enligt din mening handelsstäder?
Det bör de ha varit, ja. Den politiska administrationen, den har legat på kungsgårdarna. Den kyrkliga administrationen knyts naturligt till den stad där biskopen slår sig ner. Och det blir då i första hand Sigtuna. Och det är, därigenom så får Sigtuna en lite annan roll. Birka skulle, kan aldrig kallas för stad i 1200-talets mening. Men i 800- och 900-talets mening var det med all sannolikhet en stad.
Och det är det vi ska gå efter, menar du?
Ja, jag tror att man måste se det utifrån den tidens sätt att hantera frågan.
Ja, fynden bevisar att teorierna är riktiga. Det menar både Björn Ambrosiani och Sten Ters. Ett av de viktigaste fynden i Sigtuna, det är enligt Sten Ters någonting som man kallar för kungabenet.
Det är ett reben från nötkreatur där det finns en rad med runor inristade. Det finns även en rad på andra sidan, båda sidor alltså. Och det här är ett unikt skriftligt källmaterial från 1100-talets första hälft. Och då får vi ha i åtanke att det här är en tid då vi inte har några skriftliga källor ifrån. Det vi har, det är faktiskt runstenarna.
Och det står någonting på det där benet.
Och den inleds så här, om jag ska försöka lite fornordiskt språk, så står det: konungar jar matar bister. Och det betyder konungen är gästfriast av alla. Det vill säga han är den som är bäst på att skänka ut mat, givmildast med mat. Men det finns en fortsättning också där det står: han gav mest, han är omtyckt. Och det här speglar just gåvans betydelse under den här tiden. Och hur viktigt det var just för kungen att vara givmild. Kungen byggde i stort sin position på att vara givmild.
Fungerade gåvan då som någon slags inte ersättning kan vi inte säga eftersom pengar inte fanns, men föregångare till dagens penningar?
Ja, man kanske inte ska se det så krasst, utan man ser det som en relation mellan människor där gåvan, utbytet mot kungens gåva, det är din lojalitet.
Och de tjänster som du också kunde då ge till kungen.
Mm. Och samtidigt så har ju då den som mottar en gåva, han har ju förväntningar då på kungen. Och det är väl mycket kanske de förväntningar som man kan inläsa i den som har ristat det här benet.
När börjar man då använda pengar på det sättet i Sigtuna?
Ja, våra första mynt i Sverige präglades ju i Sigtuna för Olof Eriksson Skötkonung med början omkring 995 fram till 1005. Sen präglades också mynt för hans son Anand Jakob, möjligtvis för den danske kungen Knut den Store också. Men det var ju framme kring 1030, och sedan är det ett uppehåll i den svenska myntprägningen fram till 1100-talets mitt. Och det här ger ju en fingervisning om, eller säger ganska tydligt vad mynten spelade för roll i det här samhället. Det är ganska tydligt myntningen kommer igång just i det skede då handeln i Östersjö, hela Östersjöområdet får ett uppsving och man får nya skeppstyper och man börjar handla med råvaror, dagligvaror. Det intressanta är också att vi genom Sigtunagrävningen har kunnat belägga även att man har präglat mynt då under 1100-talet i Sigtuna.
Men Björn Ambrosiani, han tolkar fynden av silvermynt och silverstycken funna i Sigtuna, men framförallt fynden i Birka på ett helt annat sätt. Men frågan är då, vilken betydelse hade egentligen de här silverstyckena och mynten? Hade de en betydelse som på sin tid motsvarade dagens pengar?
Ja, det verkar så. Säg att vi har redan i det här lilla grunda schaktet vi håller på med nu över 20 myntfragment. I det gamla schaktet hade vi ungefär 20, och går vi upp i en del andra undersökningar här så är det ännu mera silvermynt som dyker upp. Men det är hela tiden små fragment. De är klippta, skurna, vägda. Och vikterna har vi också i stor utsträckning. Vågskålarna har vi. Man har alltså inte använt mynten som mynt utan just som en värdemetall. Och det där tror jag är väsentligt när man diskuterar handelns roll. Om det är en gåvobyteshandel eller bytessituation eller om man använder ett värdemedel som silvret som mellanled i det här systemet. Och det är uppenbart att Birka har utnyttjat den rika förekomsten av silver som finns i 800-900-tal och använt silvret som ett sånt som en sån värdemetall.
Det här sättet att handla på, är det ett sätt som man använder sig av även i Sigtuna då, tror du? Menar du att det skulle vara likadant i Sigtuna som du tror att det var Birka?
Det är svårt att säga, därför att man har uppenbarligen inte hittat särskilt mycket silvermynt eller silvermyntsfragment i det materialet. Och jag tror inte man har den uppsättning vikter och vågskålar som vi har i Birka-tid. På Gotland finns den här motsvarigheten ganska bra. Där är det uppenbart att man har vägt upp silver långt fram i tidig medeltid.
Vi sitter här alltså i början av de utgrävningar som ska göras av gamla Birka. En planerad yta är på 1000 kvadratmeter. Du tror inte att ni kommer att hinna med allting, och totalt har ni 5 år på er att hinna med så mycket som möjligt. Vad förväntar du dig då att hitta genom de här utgrävningarna?
Ja, framförallt vill jag ju ha tag på tomtplan och tomtavgränsningar för att få ett grepp om vi har samma förhållanden här som i det Ribe som startar på 700-talet i Danmark och som i Sigtuna från 970-talet och framåt. Därför att ser strukturerna likadana ut, så har vi en helt annan grund att stå på när vi talar om hur tidiga städer har sett ut. Har vi olika system, då måste vi börja titta närmare på vad som har hänt under mellantiden.
Hur är det då med läget för Birka? Är det verkligen säkert att Birka ligger just här?
Ja, det är det enda ställe i Sverige där både fornlämningar och historiska källor talar samma språk. Ingen plats i landet har gravfält som täcker en större befolkning än kanske 20-30 individer. Här täcker det alltså cirka 700-1000. Vidare har vi kulturlagret, och både gravarna, de grävda gravarna, och kulturlagret är daterade genom sitt fyndmaterial till 800-900-tal, det vill säga den tid vi vet att Birka måste ha funnits. Och slutligen sedan 1400-talet så har den här platsen identifierats med Birka i hela den inhemska topografiska litteraturen. Det finns nog ingen tvekan om var Birka har legat.
Ja, det sa Björn Ambrosiani. Och vilken betydelse som Birka hade som stad och om den verkligen var anlagd. Det är någonting nu som arkeologerna ska fundera vidare på. Vetarens värld är slut för idag.
Och här är en dagsrapport den 15 oktober 1990.
Essy Nilsson samtalar med Björn Ambrosiani om utgrävningen i Birka.
Idag, Björn Ambrosiani, så ska vi ju tala lite grann om själva grävningsgropen här i Birka och hur man har lagt upp den.
Ja, vi grävde ju för 20 år sedan en brygga här och den hade en bestämd riktning. Vidare hade vi då uppgifter från Stolpes grävningar för 100 år sedan att det fanns stenrader i en bestämd riktning som verkade att sammanfalla med bryggan. Därför har vi lagt ett provschakt tvärs över den riktningen, vinkelrätt mot den riktningen. Och mycket riktigt så kommer i den här gropen där vi har kommit under ploglagret de första konstruktionerna och som är orienterade på exakt samma sätt. Och ligger vinkelrätt allting i denna grop. Det första vi gick på var ett stort dike eller en serie av gropar som är fulla med ben. Det är alltså ett avfallsdike som antagligen har legat vid eller i anslutning till en tomtgräns som går ner mot vattnet. Vi kan då också konstatera att vid till det där diket går det en ränna vinkelrätt från ena sidan ner med träbeklädnad i botten. Och det är visserligen mycket obetydliga rester av träet, lite fibrer egentligen. Och det är svårt att ta vara på, men det är alldeles tydligt att den har varit träklädd. Också den full med avfall från både hushållningen och från verkstäderna på platsen. Och omkring de här båda rännorna kommer sen husgrunderna som då är upp till 4-5 meter långa och som då ligger parallellt kan man säga med rännorna och med varandra och med bara någon meters eller ett par meters mellanrum.
De här rännorna, är det någon sorts vägar eller gator eller vad ska man tro att det är?
Det är svårt att säga. Möjligen kan någon av dem i ett tidigt stadium ha varit en sådan gata. Men jag tror inte att det vore särskilt trevligt att gå och trampa i denna blandning av ben och fiskrens och annat. I så fall måste man ha lagt någonting över det. Men man kan ju tänka sig doften.
Men man var väl inte så noga med hur man, vad man kastade ut så här på den där tiden?
Uppenbarligen har man inte förrän på 1200-talet haft någon form av gaturenhållning i alla fall.
Jag tänkte, du nämnde Stolpe. Det har ju grävts rätt så många gånger här på Birka. Men det har gått rätt lång tid emellan.
Ja. Det har det. Hjalmar Stolpe kom ju hit 1871 och då började han i Svarta jorden och han grävde väl ungefär 3000 kvadratmeter här. Tyvärr är det inte särskilt bra redovisning av hur fynden har legat och därför så är det egentligen en föremålssamling och inte en stratigrafisk bild som man kan få ut ur det här. Man kan alltså studera föremålsteknologin och se vad man har gjort här på ön i rätt stor utsträckning, men man vet inte när man har gjort detta och hur det här förhåller sig till varandra, alla de här föremålen. Och sen efter Stolpes grävningar så kom Holger Arbman hit på 1930-talet och grävde kring försvarsanordningarna och också en del kulturlager uppe vid den så kallade garnisonen. Men sen var det egentligen inte någon grävning här förrän 1960-talets slut då vi grävde den här bryggan här alldeles in till oss.
Det är väl roligt om man hittar något riktigt fint som man tycker. Alltså.
Ja, det är skojigt. Det höjer ju temperaturen lite grann.
Ni har inte kommit så långt sedan ni har hittat så här mera hela saker, va?
Ja, det hittar man överhuvudtaget inte i en sån här grävning. Det här är fragmentläran återigen som är framme, va? Det gör det ju också svårt därför att många är ju vana vid att se de hela föremålen i sin utbildning och här kommer alla fragmenterna hela vägen igenom.
Man kan inte vänta sig samma typ av fynd här nu då för, som man gör just i gravarna?
Nej, i gravarna får du den personliga utrustningen och människornas någorlunda hela smycken. Här är det ju fragment och mycket av arkeologin här är en fragmentlära som man måste lära sig.
Arkeolog Pettersson informerar oss lite grann om utgrävningarna i Sigtuna 1991 och 1992. Inslaget är egentligen ett komplement till band 343R.
De svenska kungarna gifte sig med och tog hit den ena prinsessan efter den andra. Något som faktiskt också syns i Sigtuna-jorden, där det hela tiden dyker upp svart slavisk keramik, gula och gröna fingerringar i glas tillverkade i Kiev eller Polen, precis som man hittar typiskt slaviska slämtrissor och väskor och bälten.
Längst ner i källaren är de luftkonditionerade förråden. Bland massor av såna här skjutbara hyllor.
Detta är museets arkeologiska magasin. Där vi förvarar fynden.
Det ser ut som små järnbitar eller bronsbitar. Det är, ja, vad kan det vara? Smycken, nålar.
Här är smycken, nålar. Det är också en liten gjutform här till ett rämmande beslag av orientalisk typ som kommer från slutet av 1000-talet. Det är så att jag har ju pratat om stadsplanen och att den är då rent västeuropeisk till sin utformning. Däremot när vi tittar på fyndmaterialet så de kulturkontaktsfynd vi har, de pekar ju österut och söderut mot Kievriket, Ryssland, mot Polen. Mot slaviskt område överhuvudtaget. Det finns väldigt mycket fynd från det området. Och det är ofta fynd av en sån karaktär som pekar på att det till och med funnits ett slaviskt befolkningsinslag här i Sigtuna.
Har du några sådana saker att visa som de kan haft med sig?
Ja, här är mycket tunn bronstråd som är böjd i form av en cirkel. Men inte riktigt sluten och i ena änden så är det en svanhals liknande krumelur.
Som en liten fingerring eller öronring, ja, eller något?
Ungefär den diametern på den. Det är en tinnering och den har burits i ett band runt håret. Och det här är ett mycket etniskt präglat fynd som bars av just slaviska kvinnor. Och man kan till och med på grundval av utformningen av den här krumeluren i slutändan peka på vilken slavisk stam som det kommer från.
Så just den här lilla ringen har burits av en slavisk prinsessa eller någon av hennes kammarjungfrur eller så som har varit här för att med giftermål då knyta allianser med svenska kungar och härskare?
Ja, det behöver sig inte vara en så märkvärdig person. Det kan ju vara att någon som har följt med i uppvaktningen som haft en lägre rang än så. Men
en trällinna kanske?
Ja, till och med det. Men det är ändå ett föremål som inte har kommit hit i form av varuutbyte som ett prestigeobjekt. Utan det måste ha kommit med människor. Och det är så etniskt präglat så att det här är ju ingenting som en skandinavisk kvinna skulle ha burit.
Här har gått omkring slaviska kvinnor på Stora gatan för 1000 år sedan, så mycket vet man.
Ja. Oh.
Ja, det börjar bli dags att lämna den här märkliga platsen, Stora gatan i Sigtuna, som visat sig ruva på så många hemligheter om kungamakt och kungliga relationer för 1000 år sedan.
Ja, vi ska väl avsluta med att berätta att Sigtuna så småningom utvecklas mer och mer till att likna en vanlig stad med hantverksbodar längs gatan och massor med små täta hus där det myllrar av folk som jobbar med smide och skotillverkning och kamtillverkning och allt sånt som man gör under tidig medeltid. Och på 1100-talet fortsätter också komma upp vittnesmål om kungamakten ur jorden. De har till exempel hittat ett revben, ett avgnakt revben där någon med runor har ristat att kungen är frikostig på mat, han är rikast, han är generös. Och det här kungabenet från Sigtuna, det befinner sig väl just nu i Paris tror jag, på den stora vikingautställningen där. Ja, jag vill också säga att för er som är intresserade av att läsa mer om de här upptäckterna man gjort i Sigtuna, så finns det två intressanta böcker. Den ena heter Kung Olofs mynthus och är till stora delar skriven av myntexperten, numismatiken Brita Malmer. Och den andra, den heter Makt och människor i kungens Sigtuna. Och där är det många arkeologer som varit inblandade i utgrävningen av det stora kvarteret Trädgårdsmästaren i Sigtuna, som beskriver allt från stadsplan till bergskristallhantverk och kristen tro och runor och allt man kan tänka sig. Makt och människor i kungens Sigtuna och Kung Olofs mynthus. Båda böckerna kan beställas från Sigtuna museum. Jag, Maja Hageman, vill tacka för mig. Vetandets värld är slut för idag och jag vill...